Välkommen till Novus Sanity Check, Mats Georgsson.
Tack så mycket.
Kan inte du beskriva lite om dig själv först? En del känner till dig, andra inte.
Ja, jag brukar säga så här att jag var en kille som redan i gymnasiet ville jobba med reklam. Jag var jättefascinerad över det konceptuella liksom, som David Ogilvy och såna här gjorde. Att de löste egentligen väldigt intrikata affärsproblem. Och till slut så blev det väldigt, det synes enkla idéer som löste problemen. Och jag tyckte att det där var som att läsa deckare. Liksom. Jag tyckte det var hur spännande som helst. Och sen med lite kringelkroka så var det så att jag pluggade fruktansvärt mycket då i det ämnet. Väldigt, och det var ju tidigt. Så att alla var ju så här, gud vad du pluggar, vad tänker du bli egentligen? Nej, jag vet inte, tänkte jag, men jag drar till USA och fortsätter. Så jag doktorerade i ganska späd ålder. Och det där gjorde att jag hamnade alltid i strategiska rummen. Det var liksom så här, vart ska det här bolaget vara om 3 år? Eller hur ska vi rulla ut den här tekniken? Jag jobbade på Ericsson, Sony Ericsson, som global varumärkeschef. Också vid alldeles för ung ålder egentligen. Och var med och skapade Bluetooth och såna här saker. Så att mitt perspektiv på varumärkesbyggande blev väldigt affärsstrategiskt och mycket mer så att säga, produktutveckling och såna här saker än enbart kommunikationssidan. Och det kan man väl säga att det är det jag har gjort sedan resten av min karriär. Är att jag har rört mig i landet från så att säga, den torraste affärsstrategin och faktiskt hela vägen ner till kreativt utförande på liksom de galnaste idéerna. Och det är spannet jag kutar i hela tiden.
Ja, men det är otroligt spännande, och det kommer jag också tänka på. Jag började faktiskt också min karriär på Ericsson och var på andra sidan. Vi skulle ju i samband med när Bluetooth faktiskt vaknade till liv. Så jag var på något Mobile Lab, nu står det still vad det hette, men vi var väldigt tidiga med det där och skulle liksom titta på protokollen och allting, så att det då möttes vi indirekt där.
Ja, man lär sig något nytt varje dag. Jag visste faktiskt inte det om det. Okay.
Nej. Nej, jag döljer min bakgrund väl genom att sitta som vd för undersökningar och prata politik istället. Ja. Jag är ju konstigt nog också en mjukvaruingenjör, men jag orkade inte göra som du och plugga så länge. När jag var färdig med min master, då fick det räcka. Då var jag klar.
Ja, jag är väldigt glad att jag gjorde det, men jag är också väldigt glad att jag gjorde det då, för att it's a young man's game, och det är faktiskt ganska tufft. Det är en lång väg att vandra, och man är ganska ensam och så vidare, och man får försaka ganska mycket. Och jag tror att om man varit ute så att säga, och haft det bekvämt ett tag, så är det svårt. Det är lite munkliv.
Nej, men verkligen, så är det. Och för min del kände jag också att det går för sakta. Forskning går för sakta för mig. Jag kan inte gräva ner mig 4 år på en fråga. Det blir för snävt.
Det är också en ganska taskig miljö, för att beröm liksom, i akademiska världen, det är att folk försöker liksom på alla sätt skjuta ner det du just har framfört. Det är en väldigt märklig feedback loop i den där världen, tycker jag. För att om man gör riktigt dålig research, då vet alla att det där är riktigt dålig forskning. Mm. Och då är folk liksom mer artiga och säger ingenting. Men om man verkligen liksom kommer med grejer som påverkar fältet, då får man 88 000 invändningar. Och det är ganska knäckande faktiskt, att det är en sån här reverse feedback liksom, som man inte har i andra områden.
Det där är jätteintressant, för det där råkar vi ut för hela tiden nu, vilket är en enorm frustration, för att vi är nog det enda undersökningsföretaget i Sverige som är värt att kritisera enligt forskningen. Men det blir ju helt snett i det offentliga rummet, så att det är gång på gång. Det är bara vi som får kritik.
Ja, just det.
Självrekryterade undersökningar, det vet alla att det är så jädra dåligt så inte värt att kommentera. Men då lägger man all energi på att försöka nagelfara kommatecken hos oss, som egentligen inte är intressant. Men som du säger, att ja, men här är värt att liksom titta på varenda liten decimal. Otroligt missvisande.
Välkommen in i forskningsvärmen, kan jag
bara säga. Ja, men det är min frustration, för jag pratar väldigt mycket med forskare. Men vänta här nu, liksom. Ni ger ju helt fel bild när ni skriver blogginlägg eller vad ni gör om bara oss, och hoppar över huvudproblemet. För det leder nämligen finansieringen fel, för det innebär ju också att det är politiker som finansierar, och de finansierar ju inte sånt som man kritiserar. Så kritiserar man kommatecknen och ignorerar de här enorma problemen, så skapar en bild av att det inte går att undersöka.
Nej, men jag brukar säga att alltså, forskarna har ju liksom lite det problemet. Det är ju en klassiker med liksom att de blir ju också så att de kan glömma bort just vad var frågan från början? Varför var den intressant? Varför har vi sökt ett svar på det här? Mm. Och istället så hittar de liksom så här, haha, jag hittar homoskedasticitet i din regressionsanalys. Så här, för alltså, de skårar liksom poäng bland varandra på helt fel saker liksom.
Precis. Ja, det här hade vi inte tänkt prata om, men nu blev det här jätteintressant tycker jag. Det är verkligen så. Och just krocken mellan forskningsvärlden och resten blir, och särskilt när media använder forskningsvärlden som någon form av plattform för att få ut nya spännande rön, och äpplen kan ge dig cancer nya rön, vilket ju egentligen betyder att man inte alls har kommit fram till det, men någon kanske eventuellt möjligtvis. Alltså just att man misshandlar redan forskningen som från början, plus då den här dimensionen att forskningen själv nästan blir självdestruktiv genom att man fokuserar på att gräva sönder det som kanske är närmast sanningen och ignorerar tokfelen.
Ja, jag håller verkligen med om det. Jag tycker att det är intressant också att ta i det här området med marketing, att vad som liksom nu går under begreppet evidensbaserat och så vidare. Mm. Att jag kan tycka ibland att vissa grejer som folk följer väldigt hektiskt, till exempel alltså i varumärken, så här, hur varumärken växer.
Mm.
När man hittar så att, ja, okej, det är jätteimponerande när man ser liksom tabeller och man ser samband och man ser saker. Men grundfrågan var så här, hur fungerar varumärken? Och då finns det ju där en definition som är av kategorier, att de är utbytbara varor som kunderna inte bryr sig speciellt mycket om man byter mellan. Och då har man ju per definition sagt att en kategori består av svaga varumärken. Och sen så triumfmässigt så säger man så här, jag har funnit att varumärken i själva verket är väldigt svaga och det finns ingen lojalitet. Ja, men du har ju definierat allting så att det måste bli så. Och sånt där tycker jag är fascinerande, för att man kan liksom bli världsberömd liksom på att komma med cirkelreferenser i viss mån.
Just det. Ja, men och det där är ju faktiskt väldigt intressant, för det kommer ju in i den här någon form av sanning också, att det inte är värt att bygga varumärken heller. Men då gör man ju å andra sidan ännu den där distinktionen ännu svagare och har gett upp.
Ja, det är ju en självuppfyllande profetia. Om alla följer sådana råd att det finns inga starka varumärken, så alltså ska du inte bygga några. Mm. Ja, då är det ju klart att 10 år senare, om alla gör så finns det inga starka varumärken.
Mm.
Men det jag tycker är det konstigaste är ju så här, att man fokuserar då på svagheterna i till exempel då att en kategori består ju trots allt inte av homogena produkter. Det består trots allt inte av att alla väljer samma. Det består trots allt inte av att alla är tvungna att ha exakt samma prislägen och så vidare. Det är ju det man ska utgå ifrån, naturligtvis. Inte bejaka som att så här, det här är law-like generalization, det här kommer att hända dig också. Det är ju, spjärna inte emot, slappna av så blir det skönt.
Same shit, different branding.
Ja, jag tycker att det har kommit en form av väldigt icke-konstruktiv pessimism in i marknadsföringen som jag tycker är lite tragisk. Alltså, förut så hade man mer tonvikten på att det går att göra saker. Mm. Och nu istället så ligger man mer i riskreduktion och att det är okej att ha flockbeteenden och så vidare. Och jag tror det där straffar sig oerhört hårt för många företag idag.
Ja, men det tror jag. Och det finns ju, det hänger ju på i några samhällstrender också som jag noterat under, och du också såklart, men just den här fatalistiska dimensionen också, att vi egentligen bara åker med mot någon form av jordens undergång eller någonting. Det är, så här kommer det bli. Ja, vem bestämde det? Som jag sa till faktiskt en ledare för ett fackförbund i Sverige, men om nu den här vägen till leder till någonting vi inte vill, varför byter vi inte riktning då?
När jag är ute hos kunder så där, så är det ju ofta att folk säger så här, jag köper allt det du säger och alla resonemang och så att det låter jättebra, men vår bransch, där är det så svårt, för vi kan inte riktigt bryta oss ur dödläget. Vi har sådana här restriktioner, vi kan inte differentiera oss. Och då brukar jag liksom säga så här, ja, men har ni sett liksom Guds finger peka på er? Eller liksom, varför är ni så övertygade om detta? Alltså, man kan ju till och med differentiera toalettborstar. Liksom. Varför kan man inte differentiera sig IT-consulting eller fintech eller servicetjänster eller vad det nu vara månde. Liksom. Det går ju alltid.
Mm. Ja, precis, så hade jag tänkt så i vår bransch hade vi nu jobbat med självrekryterat och ingenting hade funkat. För att det är den globala trenden. Och det sägs att ingen vill betala för tillfällighet. Men det är ju inte sant. Det är ju bara att du inte fått reda på den differentieringen, vilket är ju helt central.
Så du har inte övervägt att vara som alla andra fast ha en egen färg på loggan då?
Nej, tvärtom faktiskt. Jag inser att alla andra springer åt ett håll och vi bara, vänta, vart är ni på väg? Nu måste vi ju visa att vi inte måste springa dit. Det är ju precis det du säger, det är ju differentiering som är grejen.
Ja, jag har ju stött på det där liksom med, när jag i olika sammanhang hjälper till med strategi och sådär och man liksom undrar sig, vad är det jag gör? Alltså, det är ju många som kan göra saker om man säger billigare eller liksom sitta och fylla i en massa saker. Man säger fortare än jag tänker kanske och sånt här. Men det är ju till exempel att, det är ju så med undersökningsföretag också, så att alltså om man ställer en fråga och så vill man ha ett svar, då vill man ju ha det riktiga svaret. Man vill ju inte ha any answer. Liksom. Och där tror jag väl ändå att vi har någonting gemensamt. Att om man kommer till er och ställer en fråga så kan man bara, alltså på riktigt så att säga, lita på att ni tar reda på det svaret. Till skillnad från om man gör det quick and dirty med massa konstiga urvalsfel och alla de här grejerna. Mm. Och så får man felaktig information. Och det är ju det jag tycker liksom är grejen med, alltså att hjälpa företag med strategi och såna här saker är ju att, ja visst, du kan hitta liksom 1 miljon människor som gärna hjälper till på alla möjliga prisnivåer och sådär, men problemet är till slut att du måste ju ha någon du kan lita på sen som i vad man kommer fram till. Mm. Och det är ju det man måste bryta sig ut. Och det tankemönstret har tyvärr, tycker jag, blivit lite märkligt i många organisationer. Att det är som att det är generiskt att säga, alltså strunt samma om det är rätt eller fel svar. Bara vi har ett svar så har vi liksom tickat av någonting vi skulle göra i år. Mm. Det tycker jag är märkligt.
Det kanske hänger ihop lite också med den fatalistiska synen på samhällsutveckling också. Att du åker egentligen bara med. Du styr egentligen inte vart du är på väg alls. Så då spelar det heller ingen roll vad du gör. Fast man har inte bottnat i det här fullständigt. Men det blir någon så allmän grej att i framtiden kommer AI bestämma allt. Och vi kommer ha självkörande bilar. Och herregud, människan kommer inte ha någonting att göra. Så det är bäst att titta på en medborgarlön. För att annars kommer det inte finnas någonting alls. Och alla kommer... Alltså, istället för att reflektera, men vänta, vad är min roll? Vad är mitt ansvar? Vad är min möjlighet? Och vad är min produkts potential? Man vet nog inte riktigt varför man finns längre, utan man åker mest med.
Ja, det är konstigt för mig, för jag tycker också att det gjorde jättestort intryck på mig när jag läste Henry Mintzberg om strategi. Och han kom ju fram till det till synes väldigt pessimistiska då, att 90% av all strategi som man producerar i ett företag, det implementeras aldrig. Även om man alltså har bestämt att det här ska vi göra, så gör man det inte. Utan 90% av vad företaget sen gör är så kallad emergent strategy. Det vill säga det grejer man bestämmer sig för under resans gång, därför att omständigheterna förändras. Så då kan man ju dra, då drar ju en del den felaktiga slutsatsen att då ska man inte ha strategiprocesser, vi ska inte ha strategimöten och vi ska inte diskutera strategi och så. Nej, det är precis tvärtom. Det är just för att världen är så oförutsägbar så man måste hela tiden stämma av. Vad är det som händer i världen? Hur tänker vi kring det? Vad är det vi tänker att vi ska göra och inte göra? Så att man sen snabbare kan vara så här, okej, det hände. Ja, men då gör vi det istället. Mm. Så det är liksom, det är inte ett motsatsförhållande. Men många har fått en, vad ska jag säga, väldigt ointelligent hållning till detta. Mm. Att man ser som någon carte blanche att välja ignorans, så att säga. Vi pratar inte om grejerna och vi lägger inga resurser på att förstå någonting, utan vi bara åker med. Liksom. Det gör en ju otroligt sårbar på alla sätt.
Jo, men verkligen. Och kanske också tillbaka till ett varumärke då, för ett varumärket representerar ju egentligen en vara eller en produkt eller en tjänst inom en viss dimension.
Ja.
Och om du då inte bottnat i vad det står för och hur den framtiden ser ut för den produkten du har, då hamnar du kanske i det här träsket som gör mig ganska allergisk när man pratar om transformation hela tiden. För det innebär att du ska gå från att vara någonting till någonting helt nytt. Jag vill prata evolution istället, för då kan du fortfarande se till att du åtminstone samma varelse, men blir lite bättre.
Ja, varumärket är ju, det är ju inte någonting man kan välja. Det representerar ju en stabilitet, därför att det tar väldigt lång tid att förändra synen på varumärken. De sitter ju i kundens medvetande. Och så det är ju inte, det är så att säga dina assets, men den riktiga tillgången sitter ju i kundens huvud. Mm. Och därför så tar ju det väldigt lång tid. Och man är ju också väldigt, det är ju väldigt dumt att så att säga inte respektera vad som finns i det där huvudet när man liksom då tänker att man ska utveckla och göra tvära kast och så vidare.
Mm. Men precis. Alltså, jag har inga problem att köpa Coca-Colas dryck, men jag vet inte om jag skulle vilja köpa en Coca-Cola-bil. Alltså just varumärket är ju kopplat till en kontext också.
Ja, det, precis. Ja, det lustiga med det där är ju ofta att det finns en hel litteratur just om så här, vad kan man göra ytterligare under ett varumärke? Och det där... Oj, nu öppnar vi en jättestor låda. För det där kan jag säga väldigt mycket om. Och det lustiga är, jag tror faktiskt... Det var faktiskt Micke Dahlén gjorde en studie på det där för 20 år sedan. Att man är mer benägen att vilja pröva starka varumärken vad de än hittar på. Och ett kort tag så trodde ju alla då företag att jippi, då kan vi göra grejer som ligger liksom helt åt pipan. Det är ju bara det att du kan göra, vad ska jag säga, Coca-Colas chokladpudding. Och bara för att du ser det så tycker du så här, men vad är det här? Jag måste prova. Det är återköpen som är svåra. Mm. Det vill säga att om du inte liksom hittar någon relevans och så här, då har du egentligen bara urholkat varumärkeskapitalet på att få folk att pröva någonting som de sen inte kan liksom begripa varför det här egentligen kom från det här varumärket och så vidare. Så det är där farorna ligger. Men rätt använt så är det ju en otroligt stark kraft för att utveckla ett varumärke också. Att så att säga, göra att folk går från det de redan har till att du har liksom en annan kommersiell hävstång och därmed också kan stärka varumärket ytterligare i det du redan hade. Mm. Så det är mångfacetterat skulle jag säga med brand extensions.
Ja, men egentligen ganska logiskt. För då kan man ju, Apple är väl ett intressant exempel då, som gick från datorer till mobiltelefoner. Steget kan ju utifrån ett Ericsson-perspektiv, både du och jag kanske faktiskt jobbade där då, inser jag nu, hade lite svårt att greppa första iPhonen. För att vänta, vad hände här? Ett mjukvarulicensbolag i mångt och mycket gjorde en konkurrerande produkt. Vad i hela friden hände? Men steget var inte så långt. Däremot tror jag en Apple-bil, då var väl kanske den verkliga anledningen varför man heller inte gick hela vägen där, är att affärsrisken för varumärket var för stort.
Ja, det tror jag också. Och jag tror det här är ju ett kul exempel med mobiltelefonerna också, att apropå att det är affärsstrategi också, att den gömda storyn tycker jag i smartphones tillkomst i bemärkelsen iPhone och sen de här vi använder, de Android-telefonerna, det var att de gamla spelarna, Nokia och Ericsson, de hade inte en konstruktiv dialog med operatörerna, och operatörerna vägrade släppa på, de ville nämligen äga mjukvaruaffärerna, alltså Apple Store och så vidare. Och de är ju en absolut förutsättning för att en smartphone ska bli någonting. Alltså att du kan ha tredjepartsutvecklare som har tusentals och miljontals grejer att göra på telefonerna. Mm. För annars så blev det ju liksom ändå bara en förlängning av det gamla. Sony Ericsson hade ju en smartphone redan 2003 som i mångt och mycket gjorde vad man kunde göra med en iPhone 2007. Mm. Men problemet var att man hade ingen mjukvara. Liksom. Alltså, det fanns inga appar. Det blev inget roligt. Nej. Och där förlorade man allting. För att Ericsson och Nokia kunde inte säga till Vodafone att nu sitter ni ner i båten, nu gör vi det här. Mm. Men det kunde Apple. Mm. Och det förändrade allting.
Mm. Och då är jag inne på min... Jag var ju appansvarig för Office-sviten och mejlen på den smartphonen.
Okej. Stackars krake.
Men jag slutade sen. Men det var otroligt häftigt. Det var en otroligt häftig tid. Jag tyckte liksom det var fantastiskt häftigt att sitta så nära den tekniska utvecklingen som var då. Och det var, som du säger, liksom rent tekniskt var ju det här fantastiska maskiner. Men begränsningen blev sen hoppade Apple över några små detaljer som Ericsson och Nokia aldrig kunde acceptera. Typ, gick inte så bra att ringa med första iPhonen. Höll den fel, då gick det åt pipan och så vidare. Så att det var ju sådana saker som teknikerna på Ericsson aldrig kunde gå förbi. Och testa hur många gånger kan jag kasta den i marken när den går sönder. Det var också en väldigt viktig aspekt på en mobiltelefon innan Apple kom.
Ja, just det. Ja, gud vad vi höll på med det.
Ja, eller hur? Titanramar och grejer. Men ja, nu spårar vi här. Men det här var ju roligt, men kanske inte för lyssnarna. Men
en rolig sak tycker jag, apropå det här med gynningar och kategorier och sånt, är ju att det jag tycker är lite kul nu, det är ju att det har ju nästan snart gått längre tid mellan första iPhonen kom och nutiden än mellan iPhonen och mobiltelefonins födelse. Mm. Och det jag tycker ändå var rätt häftigt i den där eran, det var att jag tror aldrig folk generellt har brytt sig så mycket om någon pryls utveckling som då.
Mm.
Alltså det var ju hela tiden, vi var ju tidningen precis hela tiden med nya modeller och nya utvecklingar och nya möjligheter. Och portföljen innan smartphones var ju massor med olika sorters produkter. Alltså det var en rikedom och det var en glädje i det. Och även operatörerna mådde ju väldigt bra på den tiden. Fick faktiskt mycket utrymme. Det var liksom, det var ett viktigt val och så vidare. Och sen dess så är det ju så att både själva telefonen och mobiloperatörerna har ju liksom gått ner väldigt mycket i stjärnglans. Trots att vi idag då har en situation där grejerna kan de facto göra allting vi drömde om på den tiden.
Mm. Ja, men det har rätt. Det var mycket tekniken var roligare då. Det fanns en nybyggaranda på ett helt annat sätt också. Nu har det blivit en generisk skärm egentligen. Sen om du, vad du väljer är ju som du säger innan, det är ju kanske en app-preferens eller något ekosystem mer än prylen som sådant.
Ja.
Anledningen till att köpa ny blir mindre och mindre också.
Ja, man får en bransch som liksom hamnar i alltså en arketypisk lösning också. Att det blir liksom svårt att vara lekfull, för att allting som är lekfullt, det får du välja själv i dina appar snarare än i utförandet på det mekaniska. Och det är ju det som lite försvann. Det var ju väldigt kul liksom på den här tiden när själva bygget av prylen var lika viktig som den mjukvaran som var i.
Ja, men precis. Tomb Raider hade ju Ericssons smartphone som en party piece, och Matrix hade Nokia-telefonen. Det var ju liksom...
Precis.
Ja, memory lane.
Ja.
Men det finns något spännande i det här också, just apropå då tillbaka till de här varumärkena och också möjligheten att liksom, för att du kan ju bredda ditt varumärke. Men samtidigt tänker jag också att egentligen blir väl varumärket ännu viktigare om du går över till en tjänsteproduktion. För då har du ju framförallt online-tjänster. Ja, men ta Klarna till exempel. Du lägger en stor del av det, alltså du direkt koppling till ditt bankkonto via en internettjänst. Om du då inte litar på den så kan ju konsekvenserna bli så fruktansvärt brutala, och du kommer inte kunna springa någonstans. Egentligen kanske var Google och Facebook och även Apple på något sätt som öppnade den dörren, inser jag, vad gäller också betala för virtuella tjänster. Som gjorde nog en mental tröskel att du var tvungen att liksom säga, ska jag betala pengar till Google? Det vet jag inte vem det är.
Faktum var att mobila payments började ju också krypa ner i telefonen redan för 25 år sedan i princip. Men jag håller med, det var liksom, det där var ju en mognadstiming och så vidare. Men jag håller med, jag tycker en intressant grej med varumärken som du tar upp där, det är ju en annan, att jag tycker att väldigt mycket av när vi pratar om varumärken så landar diskussionen i att man jämför det med å ena sidan grejer som man kan säga graft lifestyle, alltså Nike och Apple nämner man ju jämt. Liksom. Mm. Men är det inte det, så är det att vi ofta har analogin liksom med vad vi köper på ICA och sånt här. Vilket ju också är så här väldigt aparta situationer för varumärken. Alltså det är ju hela den livsmedelsindustrin eller snabbrörliga konsumentvaror, den är ju väldigt speciell på det att vi köper liksom 30-40 varumärken åt gången, av slentrian, vid ett och samma tillfälle, med minimal risk och minimalt engagemang, rakt upp och ner, allt det här. Och sen så liksom har det blivit lite poppis att vi generaliserar det här. Att så är det på, för precis allting annat. Men som du säger, bara det att vi väljer Klarna idag har ju säkerligen att göra med just ett förtjänat rykte. Att vi kan lita på dem och klicka på allting som det står Klarna på. Det är ju en helt annan dynamik liksom än vad jag har för smaklökar för kaviar. Mm. Och om jag gillar den där mörkblå Kalles kaviar bättre än den ljusblå Kalles kaviar och så vidare. Mm. Men att vi lurar ofta oss själva till att generalisera så fruktansvärt mycket från snabbrörliga konsumentvaror.
Mm. Mm.
Och det är något jag skulle faktiskt vilja debattera under kommande året lite mer och utmana, för att vi är fast ofta i tanken på de här alltså väldigt slentrianmässiga transaktionerna, och det gör också att vi blir defaitistiska och tänker att men vi kan inte engagera kunder, vi kan inte få dem intresserade av det här och så vidare.
Exakt, och jag håller helt med dig, och det kommer in i min värld också, för då blir det på något sätt, men det går ju ingen idé att undersöka något heller, för man säger att man bryr sig jättemycket om den röda tuben på kaviaren, men så köpte han en blå, den rackaren. För att då skapar även om du sitter i fokusgrupp eller du sitter och liksom tittar på köpbeteende och kanske priselasticitet och så vidare, så tittar du väldigt isolerat på den produkten, och du som respondent lägger mer tid i undersökningen än du kanske gör någonsin i butiken. Så du skapar så att skulle du ha en piedestal där du ställde upp den här kaviaren, då skulle du antagligen köpa den mer, men det kommer du inte få för livsmedelsbutiken att göra, för att det kostar pengar.
Ja. Liksom. Nej, men det är också en grej som jag tycker är så intressant att, men som du säger, alltså att många sådana här varumärken är ju, det var faktiskt en professor i Kalifornien som kom på den, att väldigt mycket av det vi pratar om med varumärken är distributionseffekter. Alltså om du av någon anledning finns överallt, så är det svårt att separera vad som är effekten av att till exempel du är listad på ICA med din kaviar och bara helt enkelt ligger där i hyllan när dina konkurrenter inte gör det. Är det en varumärkeseffekt då? Och sådana där grejer sker ju också för mer komplicerade saker, att en del saker som vi då kan ta för givet i, om det så är business to business till exempel, någon mjukvara eller något sånt där som man säljer till företag. Ja, men om man har ett återförsäljarnät som består liksom av, säg, Sveriges ledande IT-konsulter och de säljer den där mjukvaran, ja, då kommer den att sälja. Innebär det att ett starkt varumärke? Ja, det är ju liksom iterativt, men ibland så misstar vi det där och det grövsta liksom, att varumärke och distribution, så att säga, att man inte ens försöker separera vad de där två grejerna är.
Och även då det som jag möttes av häromdagen också. Men du kan ju inte lita på vad människan säger, för sen gör man på ett annat sätt. Men då tar man ju också bort samma dimension. Nej, jag byter inte butik för att välja den här varan, för den här butiken är på väg hem till från jobbet. Så att tough luck att jag inte kan köpa det där som jag egentligen helst hade köpt. Det kan ju till och med vara så att jag köper Pepsi istället för Coca-Cola, för att Coca-Cola var slut. Det betyder ju faktiskt inte att jag har valt, men det betyder egentligen att jag kanske inte var mitt primära val, men jag kan leva med det. Apropå de här generiska, man konkurrerar på liknande, och det är inte värt att byta butik för att hitta rätt produkt. Men det handlar ju inte om att vi själva är oförutsägbara som konsumenter. Det handlar ju om att hur mycket bryr vi oss egentligen om den här frågan.
Ja. Det är intressant det, förlåt, men det du säger med att det går inte att undersöka till exempel, just för att de gör inte som de säger och så. Jag är ett fan av undersökningar när man gör det just med duktiga människor som gör undersökningar. Därför att det ofta är ju det här att det är inte vad de säger, utan det är hur de säger det. Eller i vilken ordning de säger saker och så vidare. Och att man försöker komma åt det här. Men jag tycker att det är väldigt intressant det med liksom att människor gör inte som de säger. För att om man tar så här business to business, som en del då hävdar är helt apart, därför att vi liksom har, det handlar om risk reduction, och man har ofta kommittéer som beslutar om man ska köpa grejerna eller inte. Det vill säga att man gör det beslutet i grupp och alla möjliga saker, och så säger man så här, det här beter sig inte som andra varumärken. Då har man ju andra ringhörnan, att Kahneman till exempel, som ju gick bort nyss, Nobelpristagaren, han visade ju i något som man kan summera med: ju mer komplext och osäkert ett beslut är, desto mer går man på intuition.
Mm.
Det vill säga att men de här brukar ju inte göra bort sig till exempel. Men en annan grej som jag debatterar mycket med folk är, finns det så kallade expressive benefits? Alltså om jag går och köper en Porsche, så är det så här att handen på hjärtat, så är det ju så att de allra flesta som köper en Porsche, det är för att de vill se lite balla och framgångsrika ut. Liksom. Mm. Så är det ju bara. Sen kan man liksom snacka bort det där med att man alltid, alltså, ja, teknik och sånt där. Men det är mycket så att det är en blandning av pojkdröm och statussymbol. Mm. Ja, finns det i business to business här? Ja, men det är klart det finns. Liksom. Det är klart att massor med direktörer under årtionden har anlitat McKinsey. För det är lite coolt att de får ett projekt där man anlitar svindyra McKinsey och göra grejer. Mm. Det gör liksom att din slips blir lite mer stärkt liksom, ja, internt. Och då måste man ju, om man gör undersökningar, man måste ju ha också undersökare som fattar det här och som går till botten med det. För att om man bara tillsammans med en organisation säger så här, nej, men vi bortser från, vi tror att människor här är rationella som ni säger, och så sitter vi bara och pratar funktionella fördelar tills vi blöder ur ögonen liksom, så kommer vi att missa hela poängen att det finns en himla massa grundläggande mänsklig psykologi som påverkar vad man väljer i en business to business situation. Och det går att undersöka, men då måste man ställa rätt frågor på rätt sätt.
Ja, men absolut, och jag måste nästan dra mitt favoritexempel som irriterar mig mest, och det är iPhonen igen. Att man säger, men hade någon frågat om man vill ha en iPhone, så hade ju ingen kunnat säga ja, för att den fanns ju inte. Nej, det är sant, men det Apple visste var ju att de kunde fylla flera behov som fanns, och kunde marknadskortslägga. Hur stort behov finns det för den här tjänsten och den här produkten? Men de hade inte kunnat trycka upp en iPhone framför näsan och fråga, vill du ha en sån här? Nej, men man hade kunnat kryssa i alla de här. Vill du ha en kamera med i fickan? Oj, vad bra, toppen. Mailen vore jättebra om du hade med det, och så vidare, och så vidare, och så vidare. De kunde ju se att det fanns en enorm marknad baserat på att titta på efterfrågan, alltså marknadspotentialen på efterfrågan, som man sen fyller med en innovativ produkt. Och där märker jag ofta att man fördummar min bransch som att vi bara ska visa en pryl. Nej, det är ju alltså populationsuppskattning, marknadsuppskattningen som ju vi kan göra. Så man kan se, men är det värt att investera många miljarder i att bygga första iPhonen? Jo, definitivt. För att det finns en enorm efterfrågan man kan fylla och unikt kompetent att kunna göra med sin tekniska kunnighet. Så det där... Ja. Det blir så lätt att fördumma det där, tycker jag, men det är apropå det här att vi vet ju, vi är rationella varelser som människor. Vi bryr oss och gör vi medvetna beslut. Varumärkets största utmaning kanske är att man inte bryr sig tillräckligt mycket.
Ja, och då kan man ju också ställa frågan, så här, har varumärket själv gett mig någon anledning att bry sig?
Ja.
Så det är ju exakt så. Nej, men jag tänker på det du säger, att det man skulle ha gjort naturligtvis är ju, i fallet iPhone, det är ju att nej, du kan inte visa upp en prototyp, men det är ju inte det du ska göra, utan det är ju så här att just ställa frågorna så här att vad har man för hinder, vad har man för alltså, problem när man har då nya möjligheter i en telefon, varför spelar man inte mer spel, vad skulle krävas för att man skulle tycka att det var roligare, vad skulle man börja använda Facebook i mobilen om det fanns här och det var väl lite tidigt 2000.
Ja, precis, det var tvärtom där, men ändå.
Ja, exakt. Men alltså den sorten, det är ju den sortens frågor man måste fundera på. Alltså vad är hindren, vad är de outtalade önskningarna och så vidare som de kanske inte själva ens har artikulerat. Det är ju de man måste försöka hitta för att göra det där. Ja, inte visa upp en prototyp.
Nej, för sen kan du omvandla de där hindren du vet att du kan lösa med din produkt till kronor och ören och en affärs... Alltså du får en businessplan som gör att det är värt att investera i att utveckla en produkt. Så att det är ju inte bara coola människor som får en vision och hittar på en pryttel och sen så hoppas att automat ska säljas. Så börjar ju aldrig en affärsplan. Men det där missar man väldigt ofta, inser jag, rent allmänt.
Det är ju roligt, för en grej som jag ser nu, framförallt i business to business, är ju tendensen att man döper om allting. Mm. Och tror att det ska bli bättre. Till exempel att om man har en produkt som ingen känner till, då är det ju egentligen ett brand awareness problem. Alltså så här, folk vet inte att det här existerar, och då kan de inte ens, så att säga, när de väl är i ett köpläge, ens fundera på den. Det är ju ganska givet. Mm. Och därför har man ett brand awareness problem. Nej, men nu döper de om det. Så de kallar det för demand creation. Och då har man liksom, och då är det som att man liksom har gett sig själv någon form av superkrafter. Att så här, folk vill absolut, folk har inte ens ett problem de ska lösa eller någonting de egentligen vill ha, utan bara det att marketing då som funktion skulle ha förmågan att skapa efterfrågan ur tomma intet. Så inte nog med att det är dumt att man bara byter namn, utan man hittar på capabilities. Och andra som jag har svårt för är just så här, både demand creation och go to market strategy. Alltså att jag tycker, hör man inte själv att problemet är att har man skapat produkter som man inte har en efterfrågan på, eller inte ens att man måste göra en strategi för att ta den till marknaden, då har man ju liksom missat tåget redan. Mm. Alltså tåget har redan åkt från perrongen. Mm. Om man tar fram en produkt och sen frågar sig så här, vem ska köpa den här och varför? Så att ibland behöver vi en fet receptknapp, tror jag, på tankegodset i de här områden.
Men är det inte återigen då på någon form av dimension att ja, men människor vet ändå inte vad de vill, så vi ska bara liksom, om vi bara sätter det framför ansiktet, då kommer ni se att då börjar köpas pryttlar, även om du inte vill det. Och sant, kanske lite den här fatalistiska dimensionen också, att nej, men det ja, eller kanske inte det så mycket, utan kanske mer egentligen att du inte ser till att kunna din egen marknad innan, utan du försöker hitta någon form av magic bullet för någonting. Du har fått en massa pengar för något som du inte visste, eller du måste bara transformera dig till något nytt, så du måste hitta på något. Och då kommer vi bort från kärnan i varför du existerar och försöker tweaka till det.
Här i Sverige, ja, här i Sverige så tycker jag att vi har ett mentalt problem, för att vi är så fascinerade av ingenjörer och uppfinnare. Och i viss mån så är det ännu mer förstärkt nu med Silicon Valley-kulturen, liksom, unicorns och så vidare. Mm. Att det är liksom så här, det är en teknisk idé som alltid ska förklara framgången. Egentligen så är det ju så här att man skulle ju vilja, alltså folk som säger så här, ah, titta på IKEA, det var så himla smart med platta paket, och det är därför de är ett världsomspännande dominerande företag. Alltså de skulle ju få stryk med pinnstolen misär, alltså. För att det är ju som grav förenkling. Alltså visst, platta paket växte fram, och det är en del av konceptet att man som inte bara handlar om att man sätter ihop saker. Man sätter faktiskt inte ihop de flesta IKEA-produkterna heller, för den delen. Men det är liksom idén om självbetjäning, det är idén om att man offrar sin söndag på att man åker ut till något jättevaruhus och som liksom hjälper sig själv och så vidare. Mm. Det är en massiv strategikarta som är väldigt svår att imitera, som är IKEAs framgång. Mm. Det är inte en singulär idé om platta paket. Men vi har en tendens i Sverige att allting ska förklaras med teknik, och den första frågan alla får som har nystartat ett företag och så vidare och söker kapital är så, har du några immateriella rättigheter då? Det vill säga patent. Mm. Och man bara så här, ja, men liksom varumärken är minst lika viktiga. Mm. De är också IPR. Men det som man mentalt är helt låst på, så det måste vara en uppfinning. Och det hämmar också rejält, tror jag, svensk näringsliv.
Absolut, och bara en kommentar om IKEA också. Var inte det egentligen att man gjorde skandinavisk design tillgänglig prismässigt?
Ja, precis. Det är också en del av den komplexa kartan, just för att de fick en ju acceptera saker i alltså köpupplevelse och eftermarknadsupplevelse och alla såna här saker som gjorde att de kunde pressa priser och gradvis då gå in i nya marknader och konkurrera på att uppleva som väldigt prisvärda. Och allt det där hänger ihop. Men det är ju helt klart så att det är det är ju definitivt så att value står. Och en annan grej som är väldigt genialisk är ju att om du ska vara billig utan att se som att du har, vad ska jag säga, skitprodukter, då ska du ju alltid också kunna ge din publik en önskvärd förklaring varför de tror att de gör ett bra köp. Platta paket och det där att sätta ihop IKEA-möbler som har blivit ett skämt. Det är också otroligt bra, därför att då kan man hålla låga priser utan att folk letar efter andra fel på upplevelsen, vilket just man det. Alltid gör. Om man köper någonting som är riktigt billigt så undrar man ju så här, what's the catch? Och då är det jättesmart av sådana företag att give me the catch. Alltså servera vad så att säga, den officiella förklaringen för de låga priserna är. Platta paket. Och då ställer man inte frågan igen.
Nej.
För det är ju lika mycket så att det är de där förskräckliga varuhusen som alla egentligen, det är ju lustigt. Så här, alla lider ju av att gå på IKEA och ändå gör alla det. Liksom. Och ändå glömmer alla det mellan besöken.
Precis. I alla fall alla män, jag vet inte.
Ja,
det borde jag undersöka. Det kan finnas.
Ja, det kan finnas ett genusperspektiv i det där. Jag vet.
Nej, jag vet inte heller. Jag inser det att det borde undersökas. Det var ju en rolig grej. Faktiskt. Ja. Men såklart, det är ju inte alla kvinnor, inte alla män. Men det här är superspännande. Undrar om vi kanske var klara här.
Ja, vad bra. Vi tog oss över hela världen, kände jag.
Eller hur? Precis. Ja. Vi har ändå bara skrapat på ytan. Men det här var jätteroligt. Tack för att du kom. Stort tack.
Tusen tack.